working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 MHz. Och det här är Radio S, Socialdemokraternas röst här i etern i Tyresö. Och ni som har lyssnat på tidigare program vet att innan valet så intervjuade jag en person som heter Mattias Tegner som ställde upp för till riksdagen för Socialdemokraterna. Och Mattias är här nu. Berätta hur det gick.
Jo, men det gick ganska bra. Jag stod ju på plats 13.
Ja, det var ett lite otursnummer tyckte jag det lät som.
Ja, absolut, absolut. Och vi fick 9 mandat så att man hade ju kunnat tro att jag hamnade utanför för riksdagen. Men sen så, eftersom att vi har en SMP-regering och ett par personer från listan hamnade i regeringen och blev statsråd. Plus någon person till blev statssekreterare. Så ramlade jag in i riksdagen här under förra veckan.
Ja, för att hamnar man i regeringen så sitter man inte samtidigt i riksdagen.
Nej, just det. Det är lite olika tror jag i olika länder. Men i Sverige är väl principen att regeringen är ansvarig inför riksdagen. Och då kan du inte både sitta i regeringen och riksdagen.
Så de kan, sitter man i regeringen kan man inte rösta i riksdagen. Utan man väntar bara på att få försvara sina förslag.
Ja, men precis. Ja.
Vilka var det som kom in från Stockholms län? För vi har en gemensam länslista. Vilka var det som blev ministrar från Stockholms län?
Jo, men det var ju Micke Damberg som blev näringsminister. Det är Magdalena Andersson som är finansminister och Ibrahim Baylan som är energiminister.
Mm. Och så var det någon som blev statssekreterare.
Just det. Agneta Karlsson blev statssekreterare åt Gabriel Wikström i Socialdepartementet.
Så då fick du veta det ganska sent att du kom in i riksdagen. Du kom inte in i riksdagen på valdagen.
Nej, utan jag fick reda på det i slutet av förra veckan och sen så gjorde jag min första dag i riksdagen i tisdags.
Jaha, så vi pratar med nu Tyresöbo, nu har ni en person som varit riksdagsman i 4 dagar.
Ja, just det. Så att, fråga mig vad ni vill så ska jag berätta hur det går till i riksdagen.
Ja, grattis Mattias, vad kul. Ja, jätteroligt. Och bara en snabb fråga då direkt. Alltså hur funkar det här om man nu, för du har ju ett vanligt jobb.
Absolut, jag har jobbat som ekonom på Hennes & Mauritz de senaste 5-6 åren.
Ja. Kliver man bara in till sin chef och säger sorry, jag har blivit riksdagsman och sen slutar man samma dag?
Ja, men teoretiskt så är det så att du kan få tjänstledigt och det ska du kunna få på en gång eftersom att du påbörjar ditt nya uppdrag.
Ja, för det är en lag, eller hur? Man får ta tjänstledigt för politiska och fackliga uppdrag. Det kan inte arbetsgivaren säga någonting om.
Nej. Så är det. Sen så har jag en bra arbetsgivare så jag tror inte att det hade varit något problem ändå. Men ja, så ser det ut i praktiken. Sen så jag har haft en chefsposition på H&M och då tycker jag det är viktigt att lämna över på ett snyggt sätt. Både gentemot mot arbetsgivaren men också de som jag har haft personalansvar för.
De visste att du stod på listan?
De visste att jag stod på listan, men ja, precis som jag tyckte så var det ändå lite av en överraskning att jag ramlade in. Men de visste att jag stod på listan. Det är så svårt att kandidera till riksdagen under undercover liksom.
Ja, exakt. Vad sa dina kollegor och din personal då när du talade om att nu slutar jag?
Ja, men de blev glada. Jag hoppas att de blev glada för min skull och inte för att bli av med mig, men det är ju svårt att veta. Men ja, jag kommer att se till att hålla på med överlämning här under ett antal veckor så att jag lämnar på ett snyggt sätt.
Mm. Så i tisdags åkte du alltså in till riksdagen?
Ja.
Var ni flera som har kommit insläntrande efteråt då? Eller när fick alla de andra börja?
Ja, men det är ju några som har släntrat in när regeringen blev utsedd.
Ja.
Men de kom ju in någon vecka innan. Jag var nog den som ramlade in sist just eftersom att jag blev ersättarens ersättare så att säga.
Ja. Nu innan jag pratade alltså med Mattias Tegner som är Tyresös nya riksdagsman. Innan vi pratar för mycket om riksdagen tänkte jag först att du ska få presentera dig igen. För det är inte alla som vet vem du är. Hur gammal är du?
Absolut.
Har du barn? Var bor du? Ja. Vilka skolor har du gått i?
Absolut, absolut.
Vilka intressen? Det bara, kör allt!
Ja, men det ska jag göra. Mattias Tegner heter jag, är 35 år gammal. Är boende i Öringe med min danska fru Maria och med vår katt Jascha. Maria är också gravid.
Så att ja.
Vi har inga barn, men förhoppningsvis om allt går som det ska så har vi det snart.
Ja, vad kul! Så du har fått både riksdagsman och blivande pappa.
Mm, ja, det händer
du är på
mycket
topp
här.
I livet alltså.
Ja. Mycket händer samtidigt.
Ja, vad kul. Ja.
Ja. Jag har bott i Tyresö egentligen stora delar av mitt liv. Mm. Mina föräldrar flyttade hit när jag var 5, så att jag är uppväxt i Öringe. Har gått på dagis på Sagan. Jag har gått i skolan i Stimmet, föräldskolan. Och gått på gymnasiet på Tyresö gymnasium.
Vad bra, du var inte en av dem som åkte in till stan, inte? Du valde Tyresö gymnasium.
Mm.
Bra, Mattias.
Mm.
Ja, det hade du kloka lärare, eller hur?
Absolut, absolut.
Jag känner en. Ja, jag känner många där. Ja, ja. Ja, men vad kul. Men, och du har också varit aktiv i föreningslivet i Tyresö.
Ja, det har jag. Dels har jag förstås varit med i SSU och även i Socialdemokraterna, men, men också spelat hockey i både Hanvikens SK och i Tyresö Hockey. Jag har spelat innebandy i Tyresö IBK, som det hette på den tiden. Jag har spelat fotboll i Tyresö FF, spelat schack i Bollmora schackklubb, spelat pingis i Tyresö BTK.
Hur har du hunnit?
Ja, men jag har alltid haft mycket energi, tror jag.
Ja, ja. Och sen tycker jag, för vi hade ett väldigt trevligt, gjorde ett väldigt trevligt sommarprogram här i somras. För du har ju också varit reseledare. Du har haft lite olika yrken. Du har inte, alltså du har ju inte gjort en sån här liksom politiskt intern karriär.
Nej, nej, jag har testat lite olika.
Ja.
Dels har jag varit reseledare i nästan 3 år i länder som Marocko, Egypten, Bulgarien. Ja, i Spanien eller Lanzarote har jag varit på, även på Kreta i Grekland. Sen så har jag, när jag pluggade, jag har både pluggat historia, så jag har en filkande historia, men också på handel, så en civilekonom.
Ja, det är lite ovanligt, tycker jag. Du är socialdemokrat och har en ekonom från Handels. Hur behåller man sina värderingar på Handels?
Ja, men det tycker jag går alldeles utmärkt, ja. Förstås. Alltså, det finns ju mycket liksom, ekonomisk forskning idag som kritiserar delar av ekonomisk teori.
Ja.
Så att, det tycker jag faktiskt inte är några.
Det är mina fördomar om Handelshögskolan, att ut där går med en annan världsbild än vad jag har, kanske.
Jo, men så är det nog delvis, men inte helt.
Mm. Mm. Men det, och det kanske är bra att ha i bagaget om man är riksdagsman, att man kan ekonomi.
Mm. Det tror jag.
För väldigt mycket handlar om ekonomi.
Absolut, det känns jättebra att ha både pluggat ekonomi men också jobbat som ekonom i ganska många.
Hur länge har du jobbat som ekonom nu?
Ja, men 5-6 år.
5-6 år, ja.
Mm. Så att, ja, det är roligt.
Nu kanske jag ställer en känslofråga, men får man gå upp i lön, går man ner i lön när man blir riksdagsman?
Jag kommer ligga i... Det här gör ingen stor skillnad i min ekonomiska situation.
Nej, för annars är det ett problem, va? Det kan ju vara väldigt, har man ett vanligt jobb så kanske man tycker oj vad mycket man tjänar. Men är man chef på ett större företag så är det inte alltid så att när man går till riksdagsman att man tjänar mer.
Mm, nej, det kommer man inte, det beror lite på hur man räknar. Men jag, totalt sett går jag ändå ner i lön lite grann.
Mm, ja, för det är...
Men det är ju en jättebra lön. Så att,
ja, jag vet att det är en jättebra lön. Men jag tänkte bara tala om det. Att det kan också vara ett problem ibland när man ska rekrytera folk till sådana här, liksom, ja, vad ska man säga, men alltså, när det gäller politiska, fackliga och allt möjligt sånt där, så är det inte alltid så att man kan, folk tror att man gör för pengar.
Mm. Ja, mig gör det faktiskt ingen ekonomisk skillnad. Utan det känns som att det är en möjlighet att kunna påverka. Jag har i hela mitt liv tyckt att politik är intressant, och tycker man politik är intressant så vill man ju kunna påverka, och för att kunna påverka så måste man ha inflytande, och det har man som riksdagsledamot. Sen hoppas jag att jag kan göra skillnad och på något sätt leva upp till det förtroende som jag har fått.
Ja, vi kommer sätta press på dig, Mattias.
Det tycker jag vi ska göra. Allt annat vore fel.
Ja, visst. Ja, men jag tänkte också, Tyresö har ju varit väldigt känd. Vi har haft väldigt många kända politiker i Tyresö. Vi kan väl nämna i alla fall först lite socialdemokrater som vi har haft. Och det är på regeringsnivå.
Ja, absolut. Vi har ju Ingvar Carlsson.
Mm. Vår mest kända kanske.
Absolut, absolut. Ulf Lönnqvist har ju också suttit i regeringen. Han var väl idrotts- och bostadsminister, tror jag.
Det var, tror jag. Mm.
Ja. Nu kanske jag får skäll här om jag säger fel.
Ja, men sen vart han vid landshövding och var nere i Blekinge.
Ja.
Och sen igen tillbaka i Tyresö.
Mm.
Mm. Vi hade lite fler också, va?
Ja, men absolut. Vi har ju Bengt Lindqvist också.
Ja, han var socialminister.
Mm, det har du nog rätt i.
Ja, jag tror faktiskt att han var blind socialminister.
Okay.
Både i Trollbäcken.
Mm. Ja, men det kan stämma.
Ja. Vi har också haft en partikamrat som heter Björn Eriksson.
Just det.
Han var nog bara riksdagsman, han var inte med i någon regering.
Mm, ja, men han var riksdagsman.
Han var facklig förtroendeman från början.
Mm. Och sen har vi från några andra partier också.
Ja!
Förra mandatperioden så satt ju Anna Stil Karlström i riksdagen för Folkpartiet.
Just det, nu är med, heter hon bara Anna Stil.
Ja, det gäller att hänga med.
Ja, det gäller att hänga med. Men sen har vi också haft flera vänsterpartister.
Just det.
Vi har haft
Ulla Hoffmann.
Ulla Hoffmann, precis. Hon var faktiskt, tror jag, först hade vi Lars Werner.
Just det.
Som bodde i Trollbäcken.
Mm.
Och sen när Gudrun Schyman slutade, då var det Ulla Hoffmann som fick hoppa in som temporär, eller vad man nu, tillfällig partiledare ett tag innan det blev Lars Ohly.
Just.
Så vi har haft väldigt många. Så du har, du ser att du, men du är ganska ung tror jag för att vara riksdagsman från Tyresö.
Ja, men det kanske är så, det kanske är.
Du kanske, vi kan väl kolla det om du är Tyresös yngsta. Nej, jag tror Ingvar Carlsson också var ganska ung när han blev riksdagsman.
Ja, men det stämmer.
Och du är inte så ung, eller hur?
Nej, 35 år. Jag tycker
35 år.
Jag är väl, ja, halvvägs i graven tänkte jag säga, men så ska jag inte säga heller.
Nej, du är på toppen, tycker jag. Ja, nu ska jag bara, hur var det då? Liksom, hur går det till när man kommer till riksdagen som ny? Vad fick du, kommer du bara in där så presenterar de dig och så sätts du på en... För att när man ser från tv så ser det ut som att själva plenisalen är ganska tom på ledamöter. Mm. Så du, man sitter ju inte där hela dagarna.
Nej, men det stämmer. Utan,
vad fick du göra? Berätta lite.
Ja, men det första var ju såna här praktiska saker som jag tror är samma på alla arbetsplatser och inte är så himla upphetsande. Alltså skaffa sig ett rum och sitta i och en dator och använda. Okay. Så att mycket av den här veckan har väl gått åt praktiska saker.
Har du suttit någonting i plenisalen?
Absolut, jag tänkte att man måste ju ändå börja med att vara där. Det finns ju såna här, alltså de flesta har ju en tv-apparat på sitt tjänsterum så man kan titta på debatten även därifrån.
Det pågår alltså debatter, från vilken tidpunkt då?
Det är olika dagar.
Mm.
Men man kan säga att de dagar som det sker saker i plenisalen är normalt sett tisdag, onsdag, torsdag. Sen så är det ju utskottsmöten och annat som inte sker i själva plenisalen.
Mm. Och då sitter man inte på sin plats inne i plenisalen, utan man sitter på sitt rum och följer den och går dit ner när man ska säga någonting. Eller berätta hur det funkar, för det där tror jag folk tycker ser konstigt ut, där det står en ensam person och pratar i en talarstol och nästan ingen som lyssnar, ser ut som.
Just det. Jag är ju kanske inte den bästa att få vara eftersom att jag suttit i riksdagen i 4 dagar, men jag tror generellt sett att de som ska prata och debattera är ju ofta i salen, men många andra som är intresserade men samtidigt vill jobba med något annat sitter i sitt tjänsterum.
Mm.
Jag tycker du har både för- och nackdelar. Det är helt säkert effektivare, men det ger också en bild av, det ger en konstig bild. Jag känner många som det första de säger när vi pratar om riksdagen, det är just hur tom plenisalen brukar vara. Ja. Så att det,
ja, därför att jag tror att är det inte SVT24 som sänder direkt ibland från riksdagen, och då, om det är debatter, och då blir man så förvånad. Jag tror också, det är väl bara på de här stora ceremonierna alla sitter samtidigt, va?
Mm, ja, men det stämmer. Men den tid som det har varit möjligt att vara i plenisalen den här veckan, så har jag i alla fall 100% i närvaro.
Det är 100% i närvaro. Ja. Vet du, men det här med utskottsarbete, för det är där själva arbetet egentligen görs, va? Det är där man tar fram förslag. Hur gör du då? Får du välja vilket utskott du ska sitta i?
Generellt sett, om jag hade kommit in direkt efter valet, så får ju alla som sitter i riksdagen. Det här kan se lite olika ut i olika partier, tror jag. Men hos Socialdemokraterna så får du önska vilket utskott du vill sitta i. Men det pusslet är ju lite redan lagt.
Så nu får du en plats som blir över?
Ja, men lite så tror jag faktiskt att det är. Men jag tycker ju att politik är spännande och har hållit på med ganska många områden. Så oavsett vad det blir så tror jag att det kommer bli spännande.
Vilka områden har du håller på med här i Tyresö?
Jag har ju suttit i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska utskottet, och sen så kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Alltså du kan många frågor?
Jag har i alla fall jobbat lite mer, kan man säga. Mm. Men alltid har jag varit som fritidspolitiker, ska jag säga. Så att det är ju det är på ett annat sätt.
Vet du, vilka frågor tänker du försöka driva då? Om du får chansen att lägga lite motioner. Nu är vi ju i regeringsställning, eller hur? Lägger man motioner då? Det gör man inte, va?
Jo, men det kan man göra, men det är klart att det är... Det är lite annorlunda förstås. Att ett sätt att påverka är ju att försöka påverka regeringen.
Ja.
Så att man kan absolut lägga motioner.
För det är egentligen oppositionen som lägger motioner i riksdagen?
Jag tror i alla fall att det är vanligare att oppositionen lägger motioner. Mm. Så att, men några motioner ska jag nog kunna klämma ur mig, tänker jag.
Vilka frågor brinner du för, Mattias?
Men de frågorna som jag tycker är viktiga, det är ju de frågorna som är viktiga för de flesta av oss som bor här i Stockholmsområdet. infrastruktur, alltså hur kan vi se till att komma in till jobbet på ett vettigt sätt. Boende, jag menar här i Tyresö har vi 25 000 personer som står i bostadskö. Det handlar om arbetslöshet förstås. Alltså beroende lite på vart du bor i Stockholm så är det ganska stor skillnad på hur hög arbetslösheten är. Och sen så tror jag att många av oss känner att miljöfrågan och frågor kopplat till det, växthuseffekten, att det är otroligt viktigt. Det känns som att vi inte bara kan fortsätta som vi har gjort i lång tid. Det var någon, jag tror att det var någon, nu kommer jag inte ihåg vilken organisation det var som skrev det, att om alla hade levt som vi svenskar gör så hade det behövts 3,3 jordklot.
Ja, det är fruktansvärt som man ser det.
Så att i korta ordalag, jag skulle vilja jobba med frågor som är kopplat till ekonomi, eftersom att jag själv är ekonom. Alltså försöka påverka så att vi får ner arbetslösheten. Miljöfråga, eftersom att på något sätt är det en ödesfråga om vi får ordning på klimatfrågan. Men även kemikalier som det känns som att det blir mer av i vår vardag. Och sen slutligen tydliga Stockholmsfrågor, eller storstadsfrågor egentligen. Infrastruktur och boende.
Ja, det var inga småfrågor.
Nej, jag vet, jag känner det. Jag sitter och säger att jag ska hålla på med allt.
Jag tycker, med den inriktning du har, tycker jag att du ska bli statsminister faktiskt.
jag tror att jag är lite för rastlös och obstinat för det. Man ska vara lugn och klok som Stefan Löfven.
Har du lärt känna Stefan Löfven och gänget där? Har du hälsat på allihopa? Eller hur funkar det?
Jag kan inte säga att jag har lärt känna Stefan Löfven. Nej, det är nog fel att säga. Men jag har hälsat på de flesta och några känner jag ju sen.
Fyra dagar på jobbet, då är man knappt som man håller ordning på vad folk heter, eller hur?
Absolut.
Jo, men jag tänkte också, jag har själv lidit av någon slags postvalsdepression. Jag tyckte att det gick egentligen ganska dåligt i valet för de flesta partier utom Sverigedemokraterna. Och sen har ju då media gett sig på i stort sett vår regering ganska ordentligt. Och i stort sett har sagt att nu kommer det bli nyval, han kommer inte klara. Hur tycker du liksom att, som riksdagsman, hur tycker du att det funkar? Hur är stämningen i riksdagsgruppen? För nu är det ju inte bara socialdemokratisk politik, utan nu måste man ju kompromissa sig fram för att få igenom någonting. Hur tycker du det känns liksom med...
Jag tycker att det känns bra. I grund och botten så tycker jag om den approach man har haft. Alltså att man har bildat en samarbetsregering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och man har sagt att vi behöver samarbeta med flera partier. För de facto så är det ju så att om vi tittar på det som tidigare var oppositionen, alltså S, V och MP, så har ju inte vi egen majoritet i riksdagen.
Nej.
Och den gamla alliansen, den har inte majoritet i riksdagen. Och sen så har du Sverigedemokraterna. Så på något sätt måste man ju samarbeta. Och det är klart att det är ett problem, tycker jag, att de gamla allianspartierna säger att vi vill inte vara med och samarbeta. Sen är det klart att för att samarbeta så måste vi
hitta frågor
där man kan samarbeta. Men att det stämmer. Det är klart att en regering som har 38% av väljarstödet inte är en stark regering. Men i grund och botten så är ju det här en konsekvens av valresultatet. Ja. Och det måste man ju acceptera och försöka att lösa det på bästa sätt. Och jag tycker att sättet att lösa det är att samarbeta.
Att bli duktiga på kompromissen.
Ja, och det är ju det Stefan Löfven har sagt att han ska göra. Så jag tycker att inriktningen är helt rätt.
Men jag tänkte så här, Sverigedemokraterna har ju varit ett parti som faktiskt stött, om man tittar på dem, som står kanske Moderaterna närmast egentligen. Eller det är därifrån många moderater har tagit sig till Sverige. Det är Moderaterna tappat till Sverigedemokraterna. Så egentligen är ju det också en del av ett högerparti. De har ju stött. Så egentligen så är det ju inte så att det finns en rödgrön majoritet överhuvudtaget i riksdagen.
Nej, det finns det inte. Alltså, Sverigedemokraterna har i alla fall under förra mandatperioden jag tror att det är över 90% av frågorna röstat med alliansen. Så du har ju helt rätt. Det här är ju en del av det svåra läget. För jag vet att många tycker att vi ska samarbeta. Och jag har en del personer som jag har kontakt med som tycker att vi ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Men där måste man ju gå tillbaka till att vi måste ju samarbeta med dem som står nära oss politiskt.
Exakt.
Vi samarbetar ju inte med Moderaterna heller eftersom... Vissa frågor.
Ja, men om man har olika politik, man kan ju inte samarbeta med den som tycker tvärtom.
Nej, precis.
Nej. Men jag tänkte på det också, för att det är skillnad också ibland, tycker jag, det här nu. Vi ska inte prata med Sverigedemokraterna, vi ska inte... Och jag har ju känt så här lite grann så här, man känner hat mot de som hatar. Man känner, man föraktar de som föraktar. Alltså, någonstans så börjar man liksom i stort sett bete sig likadant som dem när man säger jag tar avstånd från de som tar avstånd.
Mm.
Och då tycker jag att då förstår man, alltså jag tycker man måste skilja på sak och person. Mm. För att det är samma sak i Tyresö nu. Nu har vi fått in 4 stycken sverigedemokrater. Jag tycker att man ska hälsa på folk, prata med folk, självklart. Bete sig schysst mot självklart. Människorna.
Absolut.
Sen kanske man måste tala om att i talarstolen kommer vi tycka helt olika. Så att jag håller inte med om dina värderingar, men för den skull måste man ju ändå bete sig schysst mot människorna. Mm. Så hur funkar det i riksdagen? Undviker ni Sverigedemokraterna? För det, ja, det är lite grann mobbing tycker jag ibland. När man, alltså, Jim Åkesson är nu sjukskriven och blir man så påhoppad som han, så det är konstigt att han överhuvudtaget har stått på benen tycker jag, för att det är väldigt hårt. Sen kan man ge sig på folks åsikter, men man ger sig på personer också.
Mm.
Människorna.
Mm.
Hur ser du på det, Mattias?
Ja, men i kommunfullmäktige så har jag alltid hälsat på alla personer. Ja. Jag tycker att du har rätt. Man ska behandla andra människor som man själv vill bli behandlad.
Ja.
Så att jag håller egentligen mer i sak.
Mm.
Sen så är det ju förstås viktigt att man markerar mot en politik som man inte tycker om.
Exakt, oavsett vilket parti det är.
Absolut.
Mm.
Sen så måste vi också respektera att 13% av befolkningen har röstat på Sverigedemokraterna. Mm. Men så måste man ju också komma ihåg att 87% av befolkningen inte har gjort det.
Nej.
Så att där tycker jag att, igen, vi måste ju söka lösningar som är bra för Sverige och som majoriteten kan stödja. Då måste vi ju hitta lösningar som accepteras i mitten av svensk politik, eftersom att det är så valresultatet ser ut. Sen så är det ju så att jag har uppfattat att många vill ha en förändring mot vad den gamla regeringen stod för. Och det är ju det viktiga, att vi också, trots att vi försöker hitta lösningar i mitten av svensk politik, också lyckas lösa de problem som Sverige faktiskt står inför.
Mm.
Den känslan som många har, att någonting i den svenska modellen håller faktiskt på att gå sönder.
Ja.
Och där måste vi försöka hitta lösningar där vi kan bevara och utveckla den svenska modellen, lyckas trycka ner arbetslösheten och göra någonting åt de miljöproblem som finns.
Mm. Efter det, när man lyssnade på Stefan Löfvens regeringsförklaring, som var så att jag lyssnade på alltihopa, det gjorde säkert du också. Var det någonting i den som du tänkte, yes, det är precis de här sakerna? Eller tyckte du att allting var bra? Hur kände du? Finns det några frågor där som du tänkte är extra viktiga? Åt det här hållet vill vi?
Jag tycker nog faktiskt att den generellt sett var väldigt bra.
Ja, det tyckte jag också. Alltså,
jag tycker faktiskt att de frågorna som man har tagit upp, ja, men det är det som är viktigt framåt. Och det är egentligen, ja, men liknande frågor som jag själv pratar om.
Ja, och regeringsförklaringen, det är egentligen en viljeinriktning. Det är inga löften, så här kommer vi göra, utan det är en viljeinriktning. Det här är vad vi har tänkt att göra de närmaste 4 åren.
Mm. Ja, det är ju det svåra, för att det finns, tycker jag, ganska mycket att göra. Och samtidigt så har vi ju ett budgetunderskott från förra året som är på 90 miljarder. Och det är klart att samtidigt som man vill göra väldigt mycket, så måste vi också
Hitta pengarna,
ja. Och om man ska vara allvarlig, så var det ju så att när alliansen kom till makten 2006, resultatet för 2007 var plus, jag tror det var 110 miljarder.
Mm.
Så skillnaden är nästan 200 miljarder.
Så det fanns pengar att göra någonting för?
Det fanns pengar, och huvuddelen av det här, jag tror att det är runt 150 miljarder, har man ju sänkt skatterna för.
Mm.
Och det är klart att då måste vi framåt fundera på hur kan vi se till att försöka vända på några av de områden som vi tycker att man har haft en sämre politik.
Mm. Nu tänker jag ställa en fråga som jag själv går och grunnar på, fast jag är socialdemokrat. Jag fattar ju inte nu hur vi ska få till mer jobb. Och det beror ju på att när man jobbar, vilken företag man än jobbar på, så känner jag att man gör sig av med de enkla jobben. På mitt jobb så fanns det förut såna här personalassistenter som satt och gjorde liksom enkel registrering. Det fanns väldigt mycket såna här jobb som vem som helst skulle kunna klara av. Så man kunde ta in praktikanter, för det var lätt att göra. Numera, om det är någon som vill ha praktikplats, så finns det nästan inget enkelt jobb. Och då tänker jag så här, hur ska vi klara att ge jobb till de människor som inte har högskoleutbildning? För alla kan ju inte vara, liksom, vilka jobb ska det finnas?
Mm.
Och jag var i USA förra året, och då finns det ju fullt med jobb som är så här, öppna en dörr, trycka på en knapp på en hiss. Alltså väldigt mycket så här riktiga låglönejobb.
Mm.
Hur vill vi skapa, för att vi vill ju inte att det ska bli som i USA, att man måste ha 3 skitjobb för att klara sin lön. Hur ska vi fixa jobben?
Mm. Jag tycker det är en jättebra fråga, och jag har inga enkla svar.
Nej.
Men i grund och botten så tycker jag att du pekar på några av de sakerna som är viktiga. Men det första är ju förstås att riktiga låglönejobb som man faktiskt inte kan överleva på, det har ju aldrig varit Socialdemokraternas lösning på det här problemet.
Nej.
Om vi tar på oss en mer, ja, vad ska jag säga, en långsiktig hatt, men då handlar det ändå om att se till att alla människor faktiskt har en ganska bra utbildning. Ja. Alla ska förstås inte och vill förstås inte vara högskoleutbildade, men vi kan då konstatera att alla behöver en bra gymnasieutbildning. Mm. I en modern värld så kan vi inte komma ifrån det.
Nej.
Så det tycker jag är en av poängerna.
Men vad gör vi då med alla de som inte orkar sitta på skolbänken mer än typ 12 år? Alltså de som bara går ut gymnasiet.
Mm.
Som idag, alltså jag tar emot nu min systerdotter på jobbet. Och jag gick runt och letade, vem kan ta hand om henne? Som tur var har vi en kille som håller på med såna här fastighetsgrejer och bygger bord och stolar. Det är ett sånt jobb man kan komma in och göra någon. Annars får man bara sitta bredvid och titta på när folk sitter i sina datorer. Så det är väldigt, alltså de här enkla jobben på en arbetsplats. Alltså vi måste ju hitta ställen där folk, alltså vi måste ju ha... Det här maskineriet som förut fanns på min arbetsplats, där det fanns någon som fyllde på kaffe, någon som gjorde sig, någon som... Det är en massa bra jobb.
Mm.
Men de har vi rationaliserat bort nu.
Fast man måste nog acceptera att världen har förändrats. Vi kan liksom inte backa in i framtiden.
Nej, jag vet det.
Utan jag tror ändå att vägen framåt är att höja den allmänna kunskapsnivån. Mm. Det är ju en av sakerna som vi har pekat på att vi vill jobba med. Mm. Att se till att alla får en bra gymnasieutbildning. Mm. Och då har man också bra förutsättningar.
Men
att
de
vissa
som
jobb.
Fick IG, ja, fast, vad gör vi med dem?
Ja, fast där handlar det ju om att se till att man faktiskt kan gå igenom gymnasiet och få en yrkesutbildning samtidigt.
Ja, en bättre yrkesutbildning.
Ja.
Mm.
Men jag tror också att det handlar om att försöka se till att det skapas mer jobb i småföretag. Alltså det finns ju många olika saker man kan göra. Massa. En av sakerna som vi har pratat om är ju att genom att satsa på miljöteknik så kommer det förhoppningsvis växa fram en ganska stor sektor där vi på något sätt ligger i framkant.
Ja.
Och ofta när det skapas jobb i en sektor så växer det också fram olika typer av jobb.
För den här frågan tycker inte jag är så lätt. Den är inte lätt när någon frågar på jobbet. Hur ska, alltså, de som vet om att man är aktiv socialdemokrat frågar dem liksom då, hur ska vi fixa jobben?
Jag tror att en av problemen som är idag också är ju att väldigt många unga inte kommer in på arbetsmarknaden.
Nej.
Alltså för att en sak är ju formell utbildning på gymnasiet och högskola, men en del är ju förstås att man faktiskt lär sig ett jobb på jobbet. Du måste ha en viss kunskapsnivå och sen så kommer du lära dig när du har börjat. Och där måste vi ha unga som kommer in på arbetsmarknaden. Och där tror jag att 90-dagars garantin kommer vara ett stort steg framåt.
Om att man satsar nu på arbetsförmedlingen som ska kanske börja förmedla jobb.
Mm. Nej, men absolut. Det har ju näringslivet påpekat ganska länge, att det har funnits jobb som man inte har kunnat anställa personer till för att det har varit problem med matchningen.
Ja, matchningen, precis. Mm.
Så att,
det är inga lätta grejer här.
Nej, jag tror inte att vi löser det här idag, men jag tror vi måste ha idéer om hur vi ska lösa det framåt. Jag tror ändå att det man har pekat på ändå är bra satsningar, så att säga.
Har du någon mer sån här, liksom, kan vi inte få lite insight? Kan du liksom släppa lite sån här till alla Tyresöbon? Vet du något annat av våra ministrar? Vad är roligt? Vad är kul? Var lite personlig här så vi får veta hur det är.
Ja, precis. Så då har vi ingen riksdagsledamot längre från Tyresö.
Nej,
jag har inte lyckats snappa upp det på 4 dagar.
Nej.
Jag måste bli bättre på att smyga runt i korridorerna så att jag sen kan berätta vad som händer för Tyresö Radio.
Ja, precis. För nytillkomna lyssnare vill bara tala om att vi sitter och pratar med Mattias Tegnér som för 4 dagar sedan blev riksdagsman för Socialdemokraterna trots att han stod på plats nummer 13. 13 är ditt turnummer nu, eller?
Absolut. Har det inte alltid varit det?
Men då, Mattias, då tycker jag att vi gör så här, att du kan väl komma hit då när du har liksom saker och ting att berätta, för att jag tror att väldigt mycket av det som, alltså, bestäms ju numera, även om mycket bestäms i kommunen av kommunpolitiken, så bestäms ju väldigt mycket av beslut man tar i riksdagen, och ännu mer beslut tas även i EU som påverkar en kommun.
Mm, absolut.
Så att vi, när du märker att det här är bra för Tyresö, då får du direkt kasta dig hit till Tyresöradion.
Absolut.
Och berätta för oss.
Ja, men jag hoppas kunna vara Tyresös ja. Riksdagsledamot.
Ja.
Förstås.
För alla. Ja. Och nu kommer du bli så duktig på att kompromissa med allihopa, så nu kommer du ju låta som både en liksom, folkpartist och vänsterpartist och allt möjligt, så ingen kommer liksom förstå, därför att nu är det är det så?
Nej, men jag tycker så här, det finns ingen anledning att söka konflikter bara för konflikternas skull.
Nej.
Utan de frågorna som vi kan hitta, som de flesta av oss är eniga om, där tycker jag att vi ska samarbeta och kompromissa. Det måste ju ändå vara rätt väg framåt. Och sen får man förstås acceptera att vissa frågor är vi helt oeniga i. Men med tanke på hur det parlamentariska läget ser ut, ja, men då måste vi samarbeta. Och därför, som jag sa tidigare, så känns det jättebra att Stefan Löfven har ihop med Miljöpartiet skapat den här samarbetsregeringen.
Det är fantastiskt kul. Och alla ni Tyresöbor som känner igen Mattias får jag självklart hälsa på honom när han är i Tyresö centrum.
Ja,
och tala om för honom vad ni vill att han ska göra.
Precis, och har jag gjort fel så är det bara att fälla krokben. Så
ja visst, han är en 365 dels makt.
Ja, eller en 349, va?
Är 349, okej. 349 är just det. Mm. Bra. Så nu har vår halvtimme gått. Tack så mycket Mattias för att du kommit hit.
Tack.
Vi hoppas att du kommer hit igen och berättar om ditt spännande jobb.
Absolut.
Mm. På återhörande. Och jag heter Ann Sandin Lindgren och det ni lyssnat på är Radio S, Tyresös socialdemokraters röst i eten här i Tyresö.